Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses hemma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Bourgogne och Piemonte i all ära. Men Sverige då? Kan inte vi också producera vin? Jo, visst kan vi det. Varmt välkommen till Vinguiden pratar om. Podden där jag, Pontus Skagersten, ställer vanliga och ovanliga frågor om vin. I dagens avsnitt så pratar vi om vin från Sverige. Och till min hjälp så har jag en person som driver en av världens nordligaste vingårdar. Göran Amnegård. Välkommen.
Hej, tack.
Hur är läget med dig?
Bra. Ja. Härligt att vara i Stockholm.
Härligt. Ett av världens nordligaste vingårdar. En av världens nordligaste vingårdar. Hade jag rätt där? Jag gjorde lite research innan.
Ja, alltså BBC har varit också filmat och sådär. Så att, ja, men det är väl kanske. Men det är liksom inget självändamål. Utan vi har ju fantastiska förutsättningar.
Ja, för du odlar och producerar vin i Sverige. Hur kommer det sig?
För att göra det väldigt, väldigt enkelt. Det finns alltså 6000 sorter. 400 odlas kommersiellt. Och kan man dela in dem i... ofta ser man ordet kort, mellan och lång. Det vill säga tiden det tar för blommorna att bli mogen frukt. Och kortisarna, de behöver ungefär 100 växtodlingsdagar. Det vill säga där vi har en dygnssnitttemperatur på typ 15 grader. Va? Och då har vi 105-110. Så kortisarna, och där finns det liksom ett gäng att odla, och där har vi jättefina förutsättningar. Och jag är den enda i landet som har de ädla druvsorterna. Sen finns det ytterligare en 25-30 andra som odlar baltiska pividruvor. Inget fel i det, men de ädla är liksom de klassiska. Och jag odlar Chardonnay, jag odlar Melo, jag odlar Cabernet Franc och Vidal Blanc. Men de är alla korta, så att säga att de hinner med att från blom att bli mogen frukt under vår sommar. Men då glömmer de flesta bort, vi har alltså 25% mer dagsljustimmar under växtsäsong än Bordeaux eller Piemonte, som du också nämnde. Så nu är vi inne på att de här druvklasarna, eller från blomman till mogen, de är alltså exponerade till 25% mer dagsljus. Det innebär att du har 25% mer tid för plantan att skapa arom, smak, allt annat. Kopplar det också till att vi i Sverige, vi har världens äldsta jord. Minst 3 istider har vi haft, kanske fler. Och det har gjort att de här istiderna har ju malt ner berg. Det finns ingenstans på jordklotet där vi har så mycket mineraler i jorden som här. Och mineralerna, de stimulerar all växtlighets rotsystem att bli större. Det gör att plantan har då förmågan att ta upp mer humusämnen som den omvandlar till arom. Och där har du svaret på varför en svensk jordgubbe smakar så mycket mer än en spansk. Det vill säga att plantan har ett större rotsystem, kan ta upp mycket mer humusämnen som blir arom. Och det här kan du överföra på dina blåbär, lingon i skogen, på dina äpplen, plommon, vindruv, var som helst. Så vi har i princip världens bästa råvara. Och det har ju då varit hämmat av juridiska aspekter sen innan vi kom med i EU, och sen så blev det möjligt.
Du nämnde där, alltså så här, det här med att vi har mer dagsljus. Är det dagsljuset som är viktigare än, för jag kan ju tänka så här att ja, men man odlar mycket vin i södra Europa till exempel för att det är soligt och varmt, men det är inte det som är det viktiga, eller alltså hur ser det där ut? Alltså ja, jag tänker så här, Sverige är ju, många så här tänker att ja, det är mörkt och kallt, här går det inte att odla vindruvor. Mm. Men uppenbarligen då, alltså som du var inne på, att det finns de här olika typerna av druvor som kräver olika typer av förhållanden. det behöver alltså inte vara sol och varmt för att druvorna ska trivas, de som du odlar?
Man odlar Chardonnay och Melo i hela världen. Alltså, en växt är en komplex varelse. Först och främst så grunden är ju att du måste ha dagsljus, vatten och koldioxid. Där har du ju receptet för fotosyntesen. Utan den funkar ju ingenting. Vattnet kan du ju styra genom att bevattna. Ljuset kan du också på viss del styra genom att du kan lura en växt genom att ha ett växthus med artificiell belysning som gör att plantan tror att det är dagsljus. Man gör ju så i växthus där man odlar intensivt. Man har speciella lampor. Koldioxiden, den finns i luften. I det här fallet så har du ju en väldigt intensiv vegetation under den här perioden. Sen kommer in på hösten och frosten och plantorna sover. Och det händer ingenting. Samtidigt ska vi också veta att det finns områden uppe i bergen i Ungern, uppe i norra Italien, som är kallare än vad vi har här. Och det finns ingen som går och frågar sig om du går och odlar vindruvor och gör Tokajviner eller om du gör Barolo-viner. För att det är kallare på vintern. Vi har fantastiska förutsättningar. Det är liksom, och nu har jag ju haft då, jag gör ju mycket isvin. Och det är ju på vindruvan Vidal Blanc. Det häftiga med det är att det är ju det exklusivaste du kan göra till en vindruva, det vill säga ett isvin. Och det är ju en brist i världen som heter duga. Eftersom du har ju inte, du måste hitta en plats där du har en sommarsäsong och en vinter. Det är ju hela trixet.
Om du skulle förklara isvin för någon som aldrig har hört talas om det, vad är det för något?
Vindruvorna ska plockas när det är minst minus 7 grader. Pressas också då. Så att det innebär att vindruvorna sitter ju kvar. De mognar ju i september och sen sitter de kvar på plantan och torkar. Så 20 ton vindruvor blir 600 liter must. För de har ju torkat ner. 20 ton torkar ner till 3 ton. Och det du får kvar i druvan, det är ju då en fantastisk arom av socker, honung, torkad aprikos, mandelblom, vanilj. Alla de här sköna, varma aromerna som kommer ihop. Och då har ju den här vindruvan suttit på plantan och torkat. Det är som, inte som att lägga det i frysboxen, utan här får du sitta på fält under hösten där det gradvis går från låga minusgrader på natten, så är det sol och fint på dagen och sen kommer lite regn och så lite blåst och så lite sol. Och så håller du på så, och så torkar och skumpar de här. Och i den här processen så sker det ju en kemisk reaktion i vindruvorna. Och när du väl plockar dem så har du den här enormt sköna, härliga... Och den här, det är ett vin som du då använder till dessert. Man serverar kanske 2-3 centiliter. Det är så pass mycket smak. Det är inte mycket alkohol, men det är mycket smak. Eller så kör du till liksom en liten skön förrätt. Någon terrin av kanske anklever. Någonting sånt där. Det går på alla håll.
Spännande tycker jag. För jag är väl inte speciellt bevandrad inom isviner. Alltså är det en stor grej ute i världen? Eller är det något som är på uppsving? Eller är det jättegammalt?
Ja, det är gammalt. Alltså vi pratar 1800-tal. Det finns ett par saker. Dels så är det ju så här att isvin och Madeira, det är väl de två viner som har den allra längsta hållbarhet. Alltså du kan ropa in på auktioner 1800-tals Madeira och 1800-tals isviner. De är kärnfriska. De är svindyra, men de är kärnfriska än idag. Och det är många som samlar på dem. Det är väl ena. Går du utanför, även om tysk-österrikarna en gång i tiden var den stora producenten globalt, så har de också föremål för global warming och allt det här. Så att till stor del så är den nedlagd. Många kulturer har, Japan ska jag säga, är väl en av de största marknaderna. Det är ju bland det finaste man kan ha på ett bröllop och servera ett isvin. Problemet är ju att de traditionella områdena som har en sommar och en så pass kall vinter, de är på väg att försvinna eller har försvunnit. Och produktionen går ju ner och priset går upp. Så det finns en enorm... Jag exporterar ju det mesta. Nu har jag haft en fantastisk... De här 20 åren som jag har odlat och gjort isvin. Jag har fått guld i VM 4 gånger.
Grattis.
Tack. Och 99 poäng. Vi har en flaska här som du kan se på. Och det, jag menar, det är fantastiskt kul att Sverige kan komma på kartan på den globala sidan. Och här har vi en förutsättning som väldigt få har. Det vill säga vi har den här vintern. Sen vill jag tillägga det här. Att vi, alltså det är fantastiskt tacksamt att odla vindruvor i Sverige, eftersom det är klart att under sommaren så uppstår det i jorden som överallt en fauna av både insekter och svampar och sporer och vad du vill. Och en del är jättenyttiga för plantan och det andra är absolut inte önskvärda. Väldigt mycket av det här, de dör på vintern när det är kallt. Så att vi startar ju varje vår med en väldigt ren jord. Betydligt renare än många andra. Man behöver liksom inte använda i samma utsträckning bekämpningsmedel här som på många andra ställen. Så det är ju väldigt tacksamt att kunna odla vindruva här uppe.
Vad är den största utmaningen med att odla i Sverige?
Det är ju så här, när du har med levande ting att göra finns ju inga garantier. Vi har sånt här nu faktiskt när det är 10 grader kallt på natten och så är det plus 8-10 på dagen. Jättefint. Och det lurar ju växten varje dag att kicka igång för att sen få sig en riktig kölknäpp på natten. Och det är klart att de tål ju en del. Men sooner or later så blir det liksom ett problem. För vi är också i en tid på året när du har varje dag blir lite mer dagsljus än dagen innan. Det kommer till midsommar så blir det tvärtom. Och jag vill gärna att de ska knoppa ut och så någon gång här sista halvan i april för att sen kunna blomma i mitten på maj, typ 20 maj. Blomningen ska vara klar till den 1 juni för att det ska bli förutsättningen ska bli en bra skörd. Det krävs det. Men har du då en försenad vår och även om du skulle få en mild höst så räcker inte det. Så det är klart att du har sådana utmaningar. Men sådana utmaningar har man ju liksom i Champagne och hagel i Bordeaux och översvämningar i Chablis. Alltså det finns ju hela tiden saker som kan hända. Det är inte unikt här uppe.
Hur stort är det då med svenska viner idag? Alltså så här, hur många producerar, hur många vingårdar finns det? Är det på tillväxt eller hur ser det ut?
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Jag läste nyligen här att vinodling, om du pratar kommersiellt, är väl den snabbast växande industrin. Så från att inte haft någon så på 20 år, 22, så har du idag ett drygt 40-tal, vad jag känner till. Så att det är på gång och det är jätteroligt.
Kan man säga att det finns någonting som utmärker ett svenskt vin? Att man smakar på ett vin och så säger man det här är typiskt för Sverige?
Jo, men det kommer det ju bli i förlängningen. Ju fler aktörer, ju fler genrer kommer det bli. Det jag tycker är så fantastiskt här uppe i Sverige, som vi är väldigt unika om, det är att vi är tillåtna att få lov att odla rotäkta stockar. Det vill säga icke-impade vinstockar. Så att om du har i Frankrike en Melo, då är alltså ädelkvisten Melo impad på en vildvinsrot, en kaukasisk, amerikansk eller vad du vill, någonting. Melo-klasen är egentligen bara 50% ren. Därför det finns en koppling till roten och vad den ger. Här får vi lov att odla rotäkta. Och så gör att vinet är 100% ädelt på riktigt. Det är superunikt. Den tycker jag är fantastiskt bra att lyfta fram och ta tillvara.
Jag har läst att du sitter med i styrelsen för Sveriges branschorganisation för ett ord jag inte kan uttala, oenologi och vitikultur.
Mm. Ja.
Är det korrekt?
Ja.
Vad är det för något?
Vi har precis bildat en branschförening. Det är ju så här att för att få lite styrsel på svenskt vin, det viktiga är att konsumenten förstår att ett svenskt vin kan vara gjort på ett sätt som är av internationell mästarklass. Och så är det en ung bransch, den har vi inte funnits så länge. Och som i alla nya branscher så finns det i alla genrer, och det har du i Frankrike och Tyskland också, så har du väldigt skickliga professionella vinmakare, och sen har du de som kanske inte har nått fram dit än. Sen har det ju varit en liten uppförsbacke i det här landet, eftersom vi har ju då en unikt förfarande med monopol där man kanske inte alla gånger har haft att komma in på hyllan. Nu säljer jag inte på bolaget så, utan jag är till restaurang och export för det mesta. Men det finns en del av de andra som säljer på Systembolaget, och nu har det uppluckats, så nu är det lite lättare för svenska aktörer att komma in. Tidigare var det lite besvärligt. Och det gör ju att svenska viner blir betydligt lättare att få tag i. Samtidigt är det en väldigt liten produktion. Och många av de här producenterna som finns i landet, säg att de kommer in och säljer till ett par, tre restauranger, så suger de här restaurangerna upp i princip det de har producerat. Så fort du sätter ett årtal på en flaska, så har du per automatik en första och en sista flaska av den årgången. Och det är liksom ingenting som finns obegränsat. Så att ju fler som kommer till, desto mer volym blir det. Sen är det också så att väldigt många av de som finns idag som har planterat både 3, 5, 10 och 12 hektar, de har gjort de sista sen ett par, tre år tillbaka. Och det tar 3-4 år innan vinplantan är så pass stor att du kan ta ut din första skörd. Och sen har du dessutom en tid innan du har en flaska att sälja. Så att du har en fördröjning. Så att det kommer mer. Det kommer mer. Och då är det viktigt att man har någon form av svensk kvalitetsbenämning.
Att man skapar vad ska man säga, ett förhållningssätt eller ett ramverk, så att det inte spårar ur.
Ja, typ. Och jag menar, den viktigaste grejen är, och det har varit kanske egentligen hela grunden, som det är idag, men det kommer inte att fortgå i all enlighet, det kan jag ta dem, så kan du faktiskt, och EU-regeln är lite, personligen tycker jag den är lite skev. Den är väldigt enkel. I det land där minst 50% av varans värde uppstår, det blir ursprungslandet. Skulle jag då köpa must ifrån Frankrike, Italien och göra vinet på den musten i Sverige, så är den svenska delen mer än 50%. Och då blir detta vin etiketterat som ett svenskt vin. Det är väl det som vi är ett antal producenter i Sverige som tycker är fel, och där vet jag att vi har med oss både Livsmedelsverket och väldigt många andra myndigheter. Och det är det som vi jobbar på nu, att för att förskriva svenskt vin så måste vindruvan vara odlad och skördad i Sverige. Inte en importerad vara som man vinifierar i landet. Det blir lite tokigt. Inte för att de som gör det gör något juridiskt fel, för det gör de inte. Men det är sådana saker som vi vill ha fram som en svensk kvalitetsbenämning. Att den odlar och framställs i Sverige.
Bra, det ska bli superintressant att följa framåt, tycker jag. Alltså som du säger, alltså så här, det är fortfarande nytt. Det är mycket som händer nu. Det är mycket som kommer hända framåt. Så det ska bli intressant att se i framtiden. Om ytterligare 20 år, hur ser vi på svenskt vin då?
Alltså det är härligt att du frågar, för jag väntar på den frågan. Man ser redan nu intresse från tyska, franska, spanska vinhus som sneglar. Det är ett antal redan som finns i landet. De arrenderar mark eller har köpt mark för provodling. De har ju sin in-house-kunskap från det andra de gör ute i Europa. Jag är övertygad om att om vi träffas om 20 år, så har du åtskilliga hundratals med producenter, därför att det börjar gå upp ett ljus att vi har de här fantastiska förutsättningarna, och det är liksom ingen hemlighet. Sen tror jag kanske så att, om jag nu ska liksom lyfta någonting, att det kanske jag och några andra som startade tidigt som haft både turen och kan se att vi har dessa förutsättningar, som har kanske banat väg och varit en liten stimulans till att fler har velat etablera sig, och det Är det så är jag ju bara jättetacksam, för det är det bästa som skulle kunna hända. Jag tror att Sverige som ett land att framställa kvalitetsvin, jag tror inte att vi ska försöka att ge oss på att göra billiga snabbviner. För det finns det många som kan göra mycket billigare och mycket enklare. Utan jag tror att har man de här unika förutsättningarna som jag berättade om med dagsljuset och jordmånen och allt det här, så har vi någonting som ingen annan har och kan göra världsklass av kvalitetsviner.
Då ses vi om 20 år, Göran.
You got it.
Stort tack för att du kom hit idag.
Tack själv. Härligt att vara här. Tack, hej.
Och vill du som lyssnar veta mer om vin, så registrera dig på vårt nyhetsbrev på vinguiden.com, så ser vi till att serva dig med senaste nytt från vinvärlden.
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig, så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.